När jag bad inför den här söndagen att vad jag skulle dela med er, så frågar jag ju Herren, vad vill du säga till församlingen? Och då kom det ett ord som var ganska kort och ganska lätt förståeligt kanske. Och för en del av er så är det väldigt lätt att koppla tankarna genast till ett bibelställe, ett bibelsammanhang som vi nu faktiskt ska lite gå in i. Och för er som inte det tänder genast, så kommer ni att få hela förklaringen här om en stund. Och det här var helt enkelt vad jag fick. If my people, inte vet jag för det kom på engelska, men det var det som kom i mitt sinne. I Bibel 2000 står det, om då mitt folk, och i den finska bibeln står det, jos silloin kansani. Och det här är ju taget från ett sammanhang där Gud talar till människan, så att säga. Och vi ska titta på vad det här handlar om. Vi ber oss alltså till historien cirka 1000, ungefär 900, på 900-talet före Kristus. Vi kommer till Israels land eller till Judaland. Det här är faktiskt, den här bilden beskriver verkligheten efter att riket delades efter Salomo och David. Så hade, under Davids och Salomos tid var det ju ett land, medan sedan blev det uppdelat så att Israel gick sin egen väg och Juda blev kvar i trakterna runt Betlehem och Jerusalem och den här södra delen av nuvarande Israel. Och vi kommer alltså in i historien när David är kung, men han har blivit gammal och det börjar bli hovintriger. Nämligen hans söner, han hade många söner och det var flera som ville bli kung efter David. Det var en som samlade folk omkring sig och utropade sig till kung faktiskt. Fick lite stöd av några mäktiga personer. Men det gillar ju inte sen David, så att han faktiskt valde sedan Salomo att skulle bli hans efterträdare. Och det var ganska jobbiga tider i familjen, kan man väl lugnt säga här. Det hände många tråkiga saker som nog inte var särskilt fromma eller gudfruktiga. Och det ska vi inte gå in på här, för idag ska vi tala om varifrån det här sammanhanget som vi nu fick att börja med här kommer ifrån. Salomo var alltså lillebror till alla de här stökiga bröderna, stora bröderna som hade försökt få makten men som inte fick det sen till sist. Och han var ganska ung när han blev kung. Och han blir kung och han blir så här att han, ja men David hade, min pappa hade velat bygga tempel åt Herren. En samlingsplats, en plats där vi kommer samman för att tillbe vår skapare och vår Gud, vår Herre och frälsare. Men David fick ju inte göra det här, utan David fick ge det uppdraget vidare till Salomo. Och Salomo han funderade, vad ska jag göra, hur ska jag göra, hur ska det här gå till? Och fantastiskt nog så kommer Gud till honom i en dröm på natten och talar till honom. Gud hade fattat tycke för Salomo. Det fanns någonting i Salomo som han gilla. Och Gud ger Salomo ett av de mest fantastiska erbjudandena man kan få. Gud säger, be mig om det du vill att jag ska ge dig. Tänk om Gud skulle säga det till dig idag. Be mig om vad du vill så ska jag ge dig det. Och jag tycker det är så fantastiskt hur det här Salomo reagerar på det här. Han säger så här. Herre min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lyhört hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? När Salomo riktigt hade chansen att be om vad som helst, så ber han om ett lyhört hjärta så att han ska kunna skilja mellan gott och ont. för att han ska kunna vara ledare för det här folket som Gud har anförtrott åt honom. Han tog allvarligt på sin uppgift. Det var inte för hans skull som han blev kung, utan för folkets skull, för att han skulle leda folket framåt. Och vi känner ju till att Salomo sedan under sin livstid, han fick faktiskt bygga templet. Det här är nu en konstnärs föreställning om ungefär hur det kunde ha sett ut på något sätt. Och ni vet att det här blev ett stort bygge. Han fick jobba i många år. Han byggde också på sitt hus lika länge, så han var ambitiös, kan man väl lugnt säga. Och när man läser beskrivningarna av templet och alla dess olika delar och allt vad det innehöll, så var det helt otroligt. Det var cedrar från Libanon och det var guld från alla möjliga håll och det var fina saker. Han höll på i 20 år. Medan han var kung och skulle regera över folket så hade de bygget på gång där. Det skulle bli så småningom färdigt. Och när han då ska sedan inviga templet, så då ber han igen till Gud. Och det fascinerande är ju då här att han försöker verkligen gardera sig. Han säger så här, i det här är det första kungaboken 8. Om någon syndar mot sin nästa, och så kommer den här människan ändå kommer till Gud för att be om förlåtelse, så må du höra dig i himlen och utföra ditt verk. Om vi får hungersnöd och om folk ropar till dig, så må du höra dig i himlen. Om ditt folk drar ut i strid mot sin fiende och de ber dig om hjälp, må du höra dem från himlen. Om de syndar mot dig och det finns ingen människa som inte syndar, sa Salomo. Och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld, och man tillfångatar dem och får dem till fiendens land, långt borta eller nära. Men de då kommer till besinning i det land där de är fångna och vänder om och ropar till dig om nåd. Om de vänder om till dig av hela sitt hjärta, av hela sin själ och i sina fiendens land dit de förts i fångenskap och ber dig, vända mot sitt land som du har gett deras fäder, den stad som du har utvalt och det hus som jag har byggt åt ditt namn. Hör då i himlen där du bor deras bön och deras rop om nåd och skaffa dem rätt. Förlåt ditt folk vad de har syndat mot dig och förlåt alla brott de har begått mot dig. Och låt dem finna barmhärtighet hos dem som håller dem fångna, så att dessa förbarmar sig över dem. Han målade upp flera sådana scenarier där folket ropar till Gud om hjälp, om förlåtelse för sina synder, om hjälp mot sina fiender, mot hjälp mot hungersnöden, olika situationer. Och framförallt det här, att om de då vänder sig till dig, Gud, så hör det här folkets rop. Jag tycker det också är intressant att Salomo 900-talet ser framför sig en situation där det kan gå så att folket förs bort av något annat folk till ett annat land långt borta. Och det hände ju faktiskt sedan på 500-talet. Ni kommer ihåg Daniel och de andra där i öster. De fick leva i ett annat land och tjäna en annan kung. Men de började läsa skrifterna och insåg att det här har funnits redan omskrivet på förhand. En sån här situation, både Salomo och profeterna hade sett det här skulle komma. Och att folket behövde vända om till Gud. Och så börjar man be, och så hörde Gud. Och vad svarar då Gud åt Salomo? Och här är då hela centrum av hela predikan då. Han svarar så här. Om då mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar, då ska jag höra dig i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land. Jag ska öppna mina ögon och öron och höra de böner de ber på denna plats. Salomo sätter liksom allt i blöt. Om folket går helt vilse, om de går bort ifrån dig, om de syndar, och det går illa för dem. Men om de kommer till besinning och vänder om till dig och börjar ropa till dig om förbarmande, hör då deras röst. Och då säger Gud, ja, om de gör det här, då ska jag höra dem. Då ska jag förlåta dem deras synd och bota deras land. om då mitt folk. Och det här liksom kopplar jag naturligtvis till våra personliga livssituationer, våra processer, kriser, situationer. Vi kan som Israels folk hamna bort från Gud. Vi kan hamna, gå vilse, vi kan synda, vi kan hamna i fångenskap. Allt det här är känt för mänskligheten, eller hur? Och också för kristna kan det vara en kamp som man hamnar in i. Och då tänker jag att det här löftet som Gud ger till Salomo, till hans folk, också gäller Guds folk idag. Därför att vi är ju genom Abraham och genom Jesus en del av Guds folk. Och det är samma grundläggande princip för alla människor. Att det finns en möjlighet att ropa till Gud, att vända om till Gud och säga: hjälp mig, fräls mig. Låt mig få komma till dig igen. Det finns ett krux dock, som jag tror är ganska stort. En ganska svår utmaning för en del människor. För han säger så här: om då mitt folk ödmjukar sig och ber. Ödmjukar sig och ber. Det här med att ödmjuka sig förknippas ofta med förödmjukelse. Men det är ju inte samma sak, eller hur? Och många är rädda för att ödmjuka sig. Man vill hellre vara stolt över den man är och vad man gör. Man vill hellre ha den känslan i sig. Man är rädd för att måste ödmjuka sig. Men Salomo var redan vis innan Gud gav honom vishet. För han insåg: jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Och det är ett bra läge att vara i. Därför att då kan Gud komma in och säga: men jag vet både ut och in. Och jag kan hjälpa dig. När man inser verkligheten, sanningen, så då kommer Gud in och förändrar den. Men så länge man håller fast vid att jag vet nog bäst, jag kan själv, så får man försöka göra det. Och märka att man stångar sig ofta blodig på omöjliga situationer. Så det första som behöver hända är att man ödmjukar sig och ber. Och den andra saken är att söka sig till mig och lämna sina onda vägar. Och då kan man tänka sig så här: går vi på en ond väg någon gång? Går du på en ond väg? Nej, men jag försöker ju så gott jag kan. Jag försöker vara en hederlig och snäll människa och hjälpa andra. Så här. Men är det Guds väg för dig? Är det den väg som han har berättat för dig? Eller är det din egen väg som du har tänkt: det här ska jag göra, så här ska jag göra. Det här tror jag är bra. Jag vet inte vad du behöver lämna, eller jag behöver lämna, vi behöver lämna, men vi behöver i alla fall söka oss till Herren. Det är liksom uppmaningen här. Att man söker sig till Herren och lämnar sin egen väg. Jag ville bara betona det, att vad Gud säger då. När det här händer, att vi förstår vårt läge, vi ödmjukar oss och vi ber och vi vänder oss till Herren, vi kommer nära Herren. Vad händer då? Då ska jag höra det, säger Jesus, eller Herren här. Då ska jag höra dig i himlen och förlåta deras synd och bota deras land. Jag ska öppna mina ögon och öron och höra de böner de ber på denna plats. Det här är egentligen ett väldigt viktigt, en väldigt viktig bibelställe egentligen. För det finns en situation, en utgångssituation som är svår. Och jag tror vi alla har varit i en svår situation på ett eller annat sätt. Du kanske kämpar idag med saker som är nästan omöjliga. Du vet inte ut eller in, precis som Salomo. Men då får vi göra som Salomo. Herre, ge mig ett lyhört hjärta så jag hör vad du säger. Så jag förstår vad du har planerat, vad du har tänkt för mig. Hjälp mig. Och när man kommer med den inställningen till Gud, så då säger han: jag ska höra vad du säger. Jag ska förlåta din synd, jag ska bota hela den sammanhanget där du är. Så då kan vi tänka igen lite mer konkret. Vi talar alltså om bönen idag. Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber. Vad ber vi? Vad ber du? Om du tar en genomsnittsvecka. Vad ber du? Vad säger du till Gud? Och vad hör du från Gud? Vad är liksom kommunikationen mellan Gud och dig? Det är ju bönen, är ju det här samtalet med Gud, eller hur? Det innehåller så många olika bitar naturligtvis. Det innehåller just det här ropet om hjälp, men det innehåller också tacksägelse. Det innehåller också förbön naturligtvis. Vad ber du en genomsnittsvecka? Jag vill bara uppmuntra dig lite igen, eller påminna dig om att vi har ett Jesusår i år. Mera Jesus till folket, mera Jesus till dig och mera Jesus till mig. Och det betyder att det blir mera kommunikation, mera bön. Vad ber du där hemma? Vad ber du i gudstjänsten? Vad ber du med någon annan? Och vad ber du ensam? Och när ber du? Vi ska förresten ta det där, de här frågorna i tur och ordning. När ber vi? Där kan man också fundera kring det här. När ber vi? Om vi tänker på Daniel då, som vi nämnde här tidigare, när han var i fångenskap, så gjorde han det till en vana och prioriterade att han bad så här strukturerat 3 gånger om dagen. Morgon, middag, kväll kanske. På något sätt hade han en plan att idag ska jag ta tid, gå åt sidan, gå in i mitt rum, öppna fönstret mot Jerusalem och så ska jag tala med Herren. Och han började läsa skrifterna och han började be om det som profeterna hade sagt att kan ske om vårt folk vänder sig om och kommer till Herren. Varför ber vi? Det är också en jätteviktig fråga. Varför ber vi? Men den här naturliga, spontana bönen som jag tror att alla finländare någon gång ber. Gud, om du finns, hjälp mig! För man hamnar i en situation som är omöjlig. Och då vill man att någon ska hjälpa oss. Till och med Gud får komma in och hjälpa, för nu vet jag varken ut eller in. Men vad säger Bibeln om varför vi ska be? Varför ska vi be? Vad är det för poäng med bönen? Det är ungefär som att fråga frun. Varför ska vi prata hela tiden? Är det någon man som känner igen sig? Och sen när vi ändå kommer till att vi pratar med frun, så nu blir det så mycket bättre i relationen, eller hur? Vi kommer närmare varandra. Vi börjar förstå kanske lite bättre varandra. Så här. Så det är ju ganska naturligt det här. Att vi behöver prata med dem vi vill vara nära. De vi vill veta vad de tänker, vad de ska göra och vad de vill att vi ska göra. Då behöver vi prata med dem. Därför pratar vi också med Gud. Vi talar här om erbjudandet som Salomo fick. Be mig, så ska jag ge dig. Och så kommer Jesus. Och han ger oss faktiskt ett liknande erbjudande, eller hur? På flera ställen så säger han så här. Och det här är taget från Johannes 14 då. Jag går till Fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det här låter väl fantastiskt. Sen när vi som är luttrade kristna har varit med ett tag, så märker vi att inte det är nu bara så där. Att nu ber vi i Jesu namn och så händer det någonting. Men lägger ni märke till vad det står här? Att vad ni ber om ska jag göra för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Det finns böner i Jesu namn som har koppling till att möjliggöra att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Vad betyder det här? Vad betyder det här? Och hur lovar han så här mycket? Och vi, ibland så tycker vi att vi ber och vi får ju inte det där som han verkar säga här. Och jag funderar på det här med Jesu namn. Vi brukar ju ofta be i Jesu namn. Och ibland har det här låtit lite som en trollformel, en sån här magisk ramsa. Ursäkta du, om någon, jag vill inte såra någon. För jag känner bara mig själv. Att ibland så kan man liksom säga i Jesu namn ska det här säga, i Jesu namn. Och det blir ibland en känsla av att man har inte egentligen frågat vad vill Jesus? Utan det här är vad jag vill. Och jag vill liksom betvinga hela kosmos på något sätt genom att använda Jesu namn, som vi vet att har stor auktoritet i andevärlden. Och det finns en bön och en förbön där det här definitivt är verksamt. Men ibland tänker jag att vi har missförstått det här. Vi har gjort det lite för enkelt för oss. För jag tänker Och det här får ni då pröva naturligtvis. Men jag tänker så här att när han erbjuder oss att be i hans namn. Om vi ska be så som Jesus ber. Om vi ska komma inför Fadern och säga, nu ber jag i Jesu namn. Då behöver vi ju verkligen se till att vi ber böner som Jesus skulle be i vår situation, eller hur? Så har jag förstått det här. Och då blir det ju ännu viktigare med kommunikationen med Jesus. Jesus, hjälp mig så jag förstår vad jag ska be. Vad ber du? Så jag får stämma in i din bön. För då vet jag att jag ber i enlighet med Guds och Jesu vilja. Så jag tror ju faktiskt, och jag vill kanske lämna den här tanken hon säger, att det här med att Jesus säger be i mitt namn, det är en kallelse till dig och mig att lära känna Jesu vilja så att vi kan be som han. Att vi ber om saker som han också ber om. Fundera på det. Hur ofta är våra böner präglade av den här tanken? Nu ber jag tillsammans med Jesus. Nu ber jag för det som är viktigt för Jesus. Nu ber jag det som Jesus skulle be om han skulle vara i min situation. Det kan vara lite utmanande. Johannes, han försöker lite förklara det här också för oss. Hur det här hänger ihop med Jesu namn. I den tilliten har vi, skriver han i 1 Johannes 5 och 14. Den tilliten har vi till honom, alltså Jesus. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Det här hjälper oss lite närmare den här tanken. Att vi behöver få reda på Guds vilja för att kunna be sådana böner som han faktiskt hör och svarar på. Men hur går det då med våra egna behov och våra egna böner? De där som vi spontant ber när vi behöver, upplever att nu behöver vi faktiskt hjälp. Ja, men de ryms ju med naturligtvis. Och jag tycker så fantastiskt om den här versen så, den här, som Jesus sa. På tal om alla världens bekymmer. Det fanns bekymmer på Jesu tid också, vet ni det? Det var människor som var bekymrade och hade problem. Oj, oj, oj. Om man har varit så upptagen med att hur ska vi få mat för dagen? Hur ska vi få kläder att klä på oss? Hur ska vi få huset byggt? Och hur ska vi få det? Oj, oj, oj. Nu fanns det ju saker man behövde bekymra sig för. Och Jesus, han inbjuder lärjungarna att liksom öppna lite högre perspektiv på det här. Så här ser Gud på det hela. Alltså han vet ju om dina bekymmer och mina bekymmer. Han vill till och med hjälpa oss med allt det vi behöver. Han vill ge oss allt som vi behöver. På ett eller annat vis. Så vi behöver egentligen inte upplysa Gud om att vi behöver saker och ting. Vi behöver inte ens tala om för honom att jag är bekymrad över saker och ting. Fast det behöver vi själva få berätta ibland, naturligtvis. Han vet om allt det där. Men du har en större kallelse. Du har en större kallelse. Nämligen att koppla in Guds rike med dig och ditt liv här på jorden. Så att Guds rike landar här. Det är vår kallelse som kristna, eller hur? Och därför ska våra böner utvecklas åt det hållet. Att vi ber om sådana saker. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Tror vi Gud om detta? Tror ni att han menar vad han säger? Vågar vi kasta våra bekymmer på honom och lämna dem där? Och säga Gud, du vet ju om allting. Nu vill jag fokusera på vad du ber mig att be, eller hur? Ja, vad är det vi då ska be? Vad ber vi istället då? Om vi inte nu längre behöver ägna hela vår bönestund till att berätta för Gud det han redan vet. Och be honom om hjälp som han redan vill ge åt oss. Om det där redan är klart. Därför att vi har kommit till honom och vi har överlåtit våra liv till honom. Och han har lovat leda oss och ta hand om oss. Och vi börjar nu säga Jesus, nu vill jag liksom fokusera på ditt rike och vad som händer här i ditt rike på jorden. Vad är det vi då ska be? Jesus, han lärde ju lärjungarna att be och vi har fått lära oss bönen Fader vår. Och där finns ju naturligtvis en riktig jättenyckel in i att förstå vad är det vi ska be. Så ska ni be, säger Jesus. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Tänk vad det här är svårt. Jag tror det finns många som kan be så här. Vår far i himlen, låt mitt namn bli berömt. Låt mig få en större rike, mera makt och mera pengar. Låt min vilja ske. Åtminstone här på jorden. Tokigt tycker vi naturligtvis. Så ska man ju inte be. Men jag tror att det är ganska många som tänker så här. Vi tänker nu i samhället i stort. Om vi tänker på media, om vi tänker på den här sociala medier och där man vill bli någonting på TikTok och så vidare bort. Visst är det den här tanken som finns där att jag ska bli någonting. Och jag ska få inflytande, jag vill vara en influencer. Så det finns inbyggt i det här, vi vill ha mer. Vi vill ha mera pengar, vi vill ha mera vänner, vi vill ha mera inflytande och mera makt. Och vi ser det också i storpolitiken att det är samma anda. Jag vill ha, och får jag inte så tar jag det med våld. Det finns en strömning i tillvaron där många människor drabbas av den här väldigt kortsiktiga villfarelsen. Men Jesus, han befriar oss från det här perspektivet och säger, be så här. Låt ditt namn, Fader, bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Men vad vill då Gud? Titta några verser för det också. Vad vill Gud? Hur ska vi veta vad Gud vill? Paulus har skrivit till Timoteus, sin unge medarbetare, och berättar om hur han ska ordna det med i församlingen. Hur bönelivet i församlingen ska se ut. Och då säger Paulus så här. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Inte bara de där goda och trevliga människorna. Inte bara Sibbo-borna, utan också grannkommunernas. Eller alla människor, ni vet vad jag menar. Här är en utmaning att igen sträcka sig utanför det här naturliga. Att vi tycker om dem som tycker om oss. Men Paulus, han har liksom drabbats av Guds rikes visionen. Där kallelsen går till alla kristna. Att vi ber för alla. Eller hur? Vi till och med tackar Gud för alla. För alla människor. För kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Här är det väldigt tydligt och konkret sagt. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och då förstår vi att när vi ber i linje med den viljan, då är vi på rätt spår. När vi ber för varandra, att vi ska växa i den här frimodigheten om frälsningen. Och när vi ber för människor omkring oss, att de ska få upptäcka Guds rike i vårt sällskap. Att de ska få på något vis höra evangeliet genom oss eller genom församlingens verksamhet eller genom kristna i landet eller kommunen, om vi tar det bara lite mindre perspektiv. Så då kan vi börja be också i riktning åt det här hållet, eller hur? Mer och mer. Det här är de viktiga bönerna. Att min granne ska bli frälst, eller min arbetskamrat ska bli frälst, eller min skolkompis ska bli frälst, eller min föreningskollega någonstans. Vilka kontakter vi nu har, så finns det alltså en kallelse för oss att be för de människorna så att de kommer till insikt om sanningen, eller hur? Så om du vill be i linje med Jesu böner, så är det här en bra tips. Jesus, han säger någonting väldigt intressant tycker jag i Lukas 21. Han talar om den yttersta tiden. Han talar om det ska bli svåra tider. Och det här är varje genom hela historien. Bland ännu svårare. Kommer och gått. Och det kommer också en tid när det riktigt ska bli överallt väldigt svårt. Men det han säger så här. När vi ska be. Men akta er för att tynga era hjärtan med festande rus och livets bekymmer. Tänk lite på det här, de här tre grejerna. Hittar vi det här i mänskligt beteende idag? Festande rus och livets bekymmer. Det ska vi akta oss för, säger Jesus. Festande. Kan det vara så att det finns människor, och vi också frestas ibland att göra det som bara är roligt. Vi vill helst inte tänka på det jobbiga, vi vill inte möta det jobbiga, utan vi vill hålla på med det roliga. Vad det nu sedan kan vara, som ger oss lite nöje. Och sen finns det naturligtvis festande på andra sätt också naturligtvis, som ändå handlar om det här, att nu vill jag ha paus från allt det eländet som jag möter i världen och i livet. Nu vill jag liksom bara koncentrera mig på det här som är kiva och trevligt. Vi tar det som en positiv vibb där. Men då förnekar vi oss själva liksom den här möjligheten att leva i verkligheten. Det blir på något vis en fantasivärld. Det blir på något sätt en förskjuten verklighet. Rus. Kan ju en del tänka att det handlar om att det kommer någon som är i fyllan, och det kan det ju vara naturligtvis. Men det finns väldigt många olika sätt att berusa sig, eller hur? I dagens läge så används olika läkemedel helt fel för att man ska bedöva, man ska lugna ner sig, man ska pigga upp sig. Och det finns en stor gatuhandel i Finland. Det är inte alls svårt att få tag i läkemedel via olika privata kanaler så att säga. För att inte tala om narkotika, som naturligtvis nu liksom samhällena ger lite upp inför, men eftersom det är så många som vill använda hasch, då måste vi ju legalisera det, så vi inte måste använda krut på att ta fast alla som använder det. Och på något vis så blir det ju mer och mer liksom ett sådant här beteende att en stor del av befolkningen ägnar sig åt att berusa sig på ett eller annat vis för att slippa möta verkligheten. Och så har vi livets bekymmer, som vi kanske nog alla känner ännu bättre. Hur lätt det kan, så att säga, snärja oss. Vi var redan inne på det här, att vi har alltså fått en möjlighet att ge våra bekymmer åt Herren. Han vill inte att vi ska fastna i dem. Att det här drabbar oss som en snara. Också den här onda dagen som han talar om här. Men då säger han så här, för att motverka den här riskerna: var ständigt vakna och be om kraft. Var ständigt bedjande, vakande och be. Vakna, vaka och be. Det är liksom Jesu svar på de här olika farorna som människan möter när man lever ett liv här på jorden. Och då tänker jag kanske, jag måste stiga upp klockan 4 på varje morgon för att be en lång, flera timmar för att det här ska liksom uppfyllas. Nej. Det finns ju naturligtvis en helt annan väg. Paulus han säger så här i första Thessalonikerbrevet: var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Här ska vi ha bönemöten nu dygnet runt för att be utan uppehåll. Jag bara liksom lite brottas med de här termerna, de här uttryckena, för att ni också ska tänka lite kring de här. Var alltid glada. Är du alltid glad? Där snubblar vi på första uppmaningen redan. Inte kan vi ju alltid vara glada. Be utan uppehåll. Nej, men det orkar jag ju inte. Det kan vi ju inte. Och tacka Gud i allt. Här är tre omöjligheter, eller hur? Om vi ska vara riktigt ärliga så är vi ju inte riktigt så att vi uppfattar att det här är nu lätt. Det här funkar för mig. Men jag tror ju det här handlar om ändå ett val. Om att vara tillsammans med Jesus genom den helige ande. Så att jag får del av hans perspektiv på livet. Och kan glädja mig åt allt vad han har gjort. Allt vad han gör och allt vad han kommer att göra. Som är mycket större och viktigare och mäktigare än det jag brottas med här i vardagen. Vi behöver ständigt gå tillbaka till det här och uppmuntra varandra och säga att det finns mycket, mycket mer att vara glad för än alla våra bekymmer som vi drar ner oss. Men det handlar om att välja perspektiv, välja vad vi lyssnar till för liksom sanning om vår verklighet. Be utan uppehåll. Ni känner till att vi har fått den helige ande utgjuten över allt kött. Den helige ande ber genom oss. Och det här samspelet med den helige andes bön genom oss och den helige andes närvaro i våra liv gör att vi aldrig behöver ha ett avbrott i vår kommunikation, alltså vår bön till Herren. Bön kan ju vara så väldigt mycket. Det kan vara det här vi står och talar liksom högt i kyrkan och alla hör vad vi säger. Det är liksom lika mycket till människorna som till Gud. Vår bön är riktad på sätt och vis, eller för människornas skull. Men sen finns det också den här obrutna medvetenheten om att Jesus är här. Genom den helige ande så är han med mig, var jag än är, när jag än är. Och jag kan när som helst dela mina tankar med honom. Och jag kan när som helst få höra hans tanke. Tacka Gud i allt. Vi kommer ihåg, vi som är lite äldre, 60 plus. Merlin Carruthers, eller vad det nu hette, den här författaren som skrev böcker om tacksägelse. Tacka i alla sammanhang, och han har berättat om fantastiska upplevelser. Hur de i familjen upplevde hur Gud hjälpte. Genom att de vägra bli bekymrade. Vägrade låta modet slås ner. Utan de fortsatte att tacka även i de omöjligaste situationer. Och det finns naturligtvis en personlig brottning med det här. Men jag tror också det är ett val att välja. Att tacka Gud att du har kontrollen över mitt liv. Ingenting kan skilja mig från dig. Inte någonting här på jorden kan skilja mig från dig. Det är värt att tacka för. Jesus hade också någonting att säga om det här med bönen. Han säger så här. Det fanns ju mycket bön på Jesu tid, eller hur? Det fanns bön i templet. Det fanns bön också som samarierna hade i Samarien. De hade sitt eget berg de ville be på. Men han säger så här. Det kommer en tid, Johannes 4:23. Det kommer en tid, och den är än här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Här kommer vi än in på det här att anden vill skapa den här öppna kommunikationen med himlen, med Gud, med fadern, med sonen. Och Gud vill ha sådana tillbedjare som gör det i ande och sanning. Han vill ha äkta vara. Han vill inte ha religiösa riter som man gör för syns skull. Han vill inte ha böner som man gör för att människor ska bli imponerade över ens vältalighet eller fromhet. Han vill ha böner som kommer från hjärtat. När vi har ödmjukat oss och insett vår belägenhet, där möter vi fadern. Där kan vi tillbe fadern i ande och sanning. En väldigt annorlunda tanke mot det som människor i vanliga fall tänker när de talar om bönen. Paulus han skriver till församlingen i Efesus så här. Gör det här under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Bönen och anden hör ihop. Vi ska inte utarma vår egen bön utan att inte alltid inbjuda också. Vi ska alltid inbjuda den helige ande in i vår böneprocess. Be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet för vilken jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Märker ni att Paulus han lever lite nog som han lär och som Jesus lärde. Han var alltså i fängelse. Han var i bojor. Vad är det han ber om? Han ber inte om befrielse. Han ber inte om lättnad i liksom strafferna som han ungefär fick uppleva. Eller vad det var. Han bad inte ens om att han skulle liksom bli frigiven därifrån. Han säger, be för mig att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Han hade liksom perspektivet på Guds rike. Han kallade sig att predika evangeliet. Det gjorde han om han sen var i fängelse eller om han stod på torget. För han hade förstått att det är det här som är mitt uppdrag. Och då kommer den här med förbönen in. Då inbjuder han församlingen att be för honom att det här ska kunna ske. Då ber de inte heller för sina bekymmer, eller hur? Då ber de inte för sina angelägenheter. De ber för en broder som har en väldigt speciell situation. Och de ber att han ska få frimodighet. Jag tycker det här är fantastiskt att avspegla perspektivet som de här apostlarna hade. Och som vi kan anta naturligtvis. Det här är något som vi har praktiserat ganska bra tycker jag här i Sibbo och Betania. Och vi ska fortsätta med. Jesus han såg människorna. Och när han såg folkskarorna, Matteus 9. Så förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och här är flera liksom bilder och igen som vi får liksom försöka förstå rätt, eller hur? Människorna är härjade och hjälplösa som får utan herde, och Jesus talar om att han är den gode herden. Sen är det här handlas om den skörd. Och det kan man ju säkert också förstå på olika sätt, men jag tänker så här att han menar ju här det att Gud vill samla ihop de människor som han som ber till honom, som ber om hjälp. Men han behöver människor som för det här budskapet till dem så att de förstår att sätta sin tro till Herren. Och vi har ju faktiskt i Betania under flera år återkommit till den här bönen. Att vi ber om hjälp så att Gud ska sända arbetare till sin skörd, till församlingen. För vi inser att vi är ganska få och vi är ganska resurssvaga i oss själva. Vi behöver flera med som kan hjälpa oss med olika saker. Och vi har ju fått glädja oss här under åren att fler och fler har kommit till den här orten och till den här församlingen och satt axeln under på något område. Nu senast här så börjar vi med Royal Rangers, och det skulle vi ju inte ha gjort om inte Helena skulle ha kommit hit. Så att det är sådana gåvor som Herren ger som svar på bön. Och vi ska fortsätta att be för att han ska skicka ännu fler arbetare. Och sen naturligtvis att vi får frimodighet och kraft i vårt eget arbete. Den sista grejen som jag nu vill lyfta här då, med bönen naturligtvis, handlar ju om samarbetet med anden igen. Det egentligen det viktigaste vi kan så att säga, be om eller sträva efter när vi ber, är att vi ska få höra anden tala. Eller hur? Att Gud talar till oss. Det här gäller på personliga planer, det här gäller på församlingens liksom, i församlingen som helhet. Vi behöver höra vad anden säger till församlingarna. Och vi vet att i Uppenbarelseboken så finns just det här uttrycket: du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. 7 församlingar får olika budskap från Herren, men det slutar med det här: du som har öron, lyssna vad anden säger till församlingarna. Det här behöver vi personligen uppleva, att Herren säger till mig någonting som berör mig. Men vi behöver också till församlingen höra vad anden säger, eller hur? Och en del av det kommer genom ordet. En del kommer genom tilltal, genom profetisk tilltal. Saker som kommer inne i oss själva när vi ber. Så talar Herren till oss. Och jag skulle gärna inbjuda dig att dela med dig ett vittnesbörd under hösten. När du har upplevt att Herren har talat till mig. För det ger också uppmuntran till alla som kanske inte riktigt vet: Hur hör jag Gud tala? Har jag hört Gud tala? Och de här personliga berättelserna om hur Herren gör någonting levande, hur han talar till oss, det är så jättebra att dela med sig. Så att, tänk på det under hösten här nu, när du upplever att Herren faktiskt talar till dig, gör någonting riktigt levande för dig. Du får en ingivelse och en insikt från den helige ande om någonting som Jesus har undervisat, någonting som Bibeln talar om eller någonting annat som kommer från Herren till dig. Så dela det med församlingen. Och den här församlingen behöver naturligtvis leva i den här kommunikationen hela tiden. Tillbaks till att höra vad säger Herren till den här församlingen. För vi har ju ett uppdrag på den här orten till de här människorna. Och vi behöver alla bidra till den insikten, till det tilltalet, till det uppdraget som vi tillsammans har. Okej, vi har alltså hört alls lite om Salomo och hans tempel, invigning, hans bön till Herren. Nu är det alltså jättebra, men om det nu går tokigt för oss, och om vi då inser och vår belägenhet och vi vänder om till dig, kan du då höra oss, kan du då hjälpa oss? Och så svarar Gud: om mitt folk ödmjukar sig och ber, om mitt folk kommer söka sig till mig och lämna sina onda vägar, då ska jag höra dem. Då ska jag höra det. Så, jag tänker så här, att här under den här hösten ska vi be mycket. Vi har våra offentliga, eller de här, vad heter det, ordnade samlingarna i veckan, och vi ber också i gudstjänsten. Och jag hoppas att du också hittar en bönegrupp där du kan samlas så här lite mer i en egen liten privat grupp så att säga. Vi kommer den 17:e i 9:e att ha en smågruppsledarsamling. som Johannes Wittig ska leda här efter fikat, efter gudstjänsten. Och du som har varit med på kursen i våras är välkommen med naturligtvis, men också du som bara vill veta mer om smågrupper är också välkommen med på den samlingen. Vi ska på olika sätt, vi har den här kursen som ska börja, smågruppskursen, utan förebedjarkursen med Mia. Ta tillfälle att komma med på de kvällarna också för att förkovra dig och lära dig mer om förbön. Och sen hoppas jag ju att vi med bandet och med andra lovsångare i olika sammanhang i gudstjänsten verkligen kan jobba med det här att vi också skapar den här gemensamma lovsången, tillbedjan, ännu starkare, att det blir ännu tydligare att vi vill tacka Herren, vi vill glädja oss tillsammans inför Herren, vi vill lova honom för allt det goda som han ger oss och gör för oss och genom oss. Det finns en uppmaning här i psalm 95 som jag satte också i församlingsbladet här, där det är en uppmaning att säga, som psalmisten säger, kom, låt oss ropa till Herren. Koppla lite till det som Gud svarar Salomo. Kom, låt oss ropa till Herren och jubla till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse. Jubla till honom med lovsång, för Herren är en stor Gud. Och kom, låt oss falla ner och tillbe. Böja knä för Herren, vår skapare, för han är vår Gud och vi är folket i hans jord, fåren i hans vård. Tänk om vi ännu kan växa i den här självförståelsen under den här hösten. Att vi är hans folk. Vi är hans familj. Vi har ett uppdrag, en kallelse att vara nära honom. Lyssna till honom. Och sedan gå med honom. Och att vi har också ett uppdrag, tror jag, som faktiskt har konsekvenser för hela stämningen i atmosfären. I andevärlden och i samhället. När vi väljer att kasta våra bekymmer på Herren och tacka honom för att han är god. Prisa honom för frälsningen. Och tacka honom för att han har en bra plan för oss. Så för vi också in tro, hopp och kärlek in i mänskligt medvetande. För oss själva, men också för dem vi riktar oss till. Så, om då mitt folk. Hur fortsätter det där sen då? Om då mitt folk ödmjukar sig och ber. Right. Då ska det hända grejer, lovar Herren. Det här var det jag hade fått för den här söndagen. Den här hösten faktiskt. Den här inriktning på att vi personligen men också gemensamt kollektivt ska vända oss till Herren. Be om hjälp. Be om förlåtelse för våra synder när det är aktuellt. Be om hjälp när vi inte förstår varken ut eller in. Be om hjälp när vi har svårt att släppa våra bekymmer. Eller andra saker som vill snärja oss. Det här som Jesus var inne på. Att det lätt blir att vi söker andra vägar att få lättnad i kampen. Jag tror att under en lång tid, under många år. Så levde Salomo i den här kommunikationen med Herren. Han fick väldigt mycket hjälp. Han fick mycket av det där som människor också skulle vilja ha först. Det vill säga pengar och makt och inflytande och allt det där. Sen blev han äldre. Och det sorgliga med Salomo var ju det att han under sin senare tid sedan gjorde så han egna val. När det, han på något sätt inte riktigt litar på Gud ändå. Han ville nog göra egna politiska deals eller så han avtal med olika länder. Han gifte sig med Faraos dotter från Egypten och han hade olika folkslag runt omkring som han då skaffade fruar från och som han älskade, stod det. Fast då Gud hade sagt att ni ska inte blanda er med de andra folkena. Det blir problem. Och under en tid så gick det kanske bra för honom, men ju äldre han blev desto mera fick de spelrum så de började inrätta sina egna helgedomar till sina egna länders gudar. Så det kom in en hel blandning av avgudedyrkeri så att säga i landet och bidrog nog till att det sedan gick som det gick, att riket splittrades och så vidare. Så att det är ju inte helt seger ända till slut, men han fick ändå höra Guds tilltal och genom honom har vi fått det här tilltalet som jag tror är gällande och var gällande för honom, men också gäller för oss, att om vi ödmjukar oss, vänder om och kommer till Herren, så kommer han att höra oss. Det här är sant för alla tider. Och det tror jag att det där vi gör väl i att ta till oss idag. Och inte låta oss drabbas av eller snärjas in av de här olika sakerna runt omkring oss, som nog i och för sig ibland blir lockande, som det blev för Salomo. Ska vi be? Herre, jag tackar dig för att du, Herre, har i ditt ord gett oss anvisningar om vad bönen egentligen handlar om, vad kommunikationen med dig ska handla om, vilket perspektiv vi ska ha på oss själva och på livet. Jag tackar dig för att du har gett oss den här påminnelsen idag om att vi, när vi inte vet ut eller in, så får vi be om vishet, om lyhördhet, om att vi ska få förmågan att höra vad anden säger till oss och till församlingen. Helige ande, hjälp oss att idag höra din röst. Hjälp oss att idag förstå vad du har velat säga genom det här ordet. Hjälp oss att kunna gå på det, gå vidare på det. Hjälp oss att ständigt vara inför dig, vara tillsammans med dig och dela vårt liv med dig. Våra bekymmer, ja visst, men också vad du har på ditt hjärta. Vi kan be tillsammans med dig för det som är viktigt för Guds rike, vad som är viktigt för människors frälsning, vad som är viktigt för att församlingen ska kunna ta emot fler och fler, att det ska bli en skörd för skördens Herre. Jag tackar dig för att vi får lämna den här framtiden åt dig. Vi får lämna hösten till dig, Herre. Jag ber de olika verksamheterna som vi har planerade och som startar upp och som kommer att pågå under hösten, att de ska också vara fyllda av din närvaro. Att du ska fortsätta tala genom ditt ord och genom anden in i de här olika gemenskaperna, om det sedan är stora eller små. Jag tackar dig, Herre, för att du har gett oss en kallelse att föra det här till alla Sibbobor. För du vill att alla Sibbobor ska bli frälsta. Och nu ber jag att vi ska få var och en enskilt, men också som församling tillsammans, nya kreativa tankar från den helige ande om hur vi kan nå fram till människor runt omkring oss. Hur den här församlingen kan vara ett redskap för dig. Ett kärl som innehåller skatten, Herre, som du har gett oss. Din närvaro, din härlighet, den helige andes liv och glädje. Amen.